Välkomna tillbaka till Sveriges mest tunnhåriga podd.
Du tittar på mig.
Vi båda tittar på dig.
Vad fan?
Därför att du är fett gammal och håller på att tappa håret.
Du är ju äldre än mig.
Va?
Nej.
Nej.
Jo.
Nej. Är han där på riktigt?
Ja, det ser du väl.
Nej. Han, nej, jag tror att du är typ 2 eller 3 år äldre.
Det är han.
Menar du det?
Nej, men alltså inte du, eller jo.
Nej, men du ser fett gammal ut, det gör du.
Är det mitt gråa hår?
Ja.
Du vet att jag inte hade ett enda grått hårstrå innan jag började jobba med er.
Ja,
det hade inte jag heller innan du kom.
I alla fall, denna vecka.
Nej, vänta här lite nu. Jag vill gå till botten med min tunnhårighet.
Men du är fett gammal och tunnhårig. Det finns inte mycket mer att säga om det. Inom 2 år så har du förmodligen inget hår kvar.
Men, och så där säger Jocke alltid när han är orolig över sitt hår. Då måste han alltid klanka ner på någon annans
hår. Men märkte du så här? Förra avsnittet avslutade vi på en jättegod ton. Och nu är han aggressiv i början av avsnittet. Det har han aldrig varit innan.
Nej, det är för att han inte fick vara förra avsnittet.
Ja, i alla fall. Denna vecka ligger vi näst sist igen.
Nej.
Jo, och den här veckan så har vi en rysk podd som spelas in på en lokal pub i Moskva.
Oh.
Och då är det alltså på deras offentliga toalett vid de här pisarerna så har de satt upp en mikrofon och spelar in under hela dagarna. Så det är ju, varje avsnitt är 23 timmar långt.
Ja, den ryska pisspodden, den har man ju hört talas om.
Ja.
Jag tyckte faktiskt att det lät ganska intressant. Och bara, men,
det säger du om varenda jävla podd.
Nej, men typ såhär, Ryssland, och, de dricker mycket. Det kan vara ändå ganska kul att lyssna på. Men sen bara, inne på toaletten, man bara, nej. Och där då mitt intresse.
Ja, det är den som ligger sist. Men förmodligen nu när vi gör reklam så kommer den att gå om oss. Och nästa vecka så är jag ganska säker på att det har kommit en ny podd som ligger sist.
Ja, det är precis. Det är kul att dyka ner i alla dessa märkliga poddar. Vi borde göra en extra podd som bara handlar om konstiga poddar. Om poddar som finns på riktigt.
Finns på riktigt.
Den kanske går bättre än våran podd.
Vet ni vad? Nu kör vi igång våran podd. Som man säger, skämt och sido. Det här avsnittet...
Vänta, säger man åsido? Säger man inte åtsido?
Nej, det är klart man säger skämt åsido.
Skämt åsido?
Ja,
nej, det är inte jag.
Jonas har rätt, det heter skämt åsido.
Fast jag säger i och för sig att jag ska krypa till korgis också.
Krypa till korgis?
Ja.
Okej.
Okay. Jag vill gärna kunna ordspråk, men jag ändrar lite på dem.
Ditt favoritordspråk, vilket är det?
Det är nog krypa till korgis.
Som inte ens finns. Nu säger jag det igen. Skämt åsido. För den här podden kommer ju ändå handla om något ganska allvarligt. Och vi spelar ju som vanligt in i Lundellvillan. Om man hör hammarslag och sågklingor så är det för att renoveringen pågår för fullt. Jocke, du gick ut med på eran YouTube-kanal om din mentala ohälsa. Vi har ju varit inne och naggat på det i podden. Speciellt de sakerna som kanske får dig att må dåligt. Men det jag inte visste och det jag blev lite förvånad över när jag såg videon också, man blir ju också ledsen eftersom vi är vänner såklart, jag vill ju inte att du ska må dåligt, men du mår ju mycket sämre än vad du vill ge sken av, eller?
Ja, man försöker ju hålla humöret uppe. När man lever i en så offentlig värld som jag och Jonna gör så vill man ju inte visa sig svag. För visar man sig svag så vet människor vart de ska hugga kniven.
Vad fick dig att göra den här videon?
Jag kände väl att det hade gått till den gränsen då jag kände att börja må sämre så kommer det bli farligt på riktigt. Att det hade kommit till den gränsen jag mådde så pass dåligt att det spelade ingen roll. Jag tycker det är skitjobbigt att prata om. Jag känner det redan, jag hittar inte riktigt ord. Och... Nej, det är väl ett ämne som är jobbigt.
Såklart. Alltså jag tror att många som såg videon såg det som ett ganska stor varningsflagg. För jag menar, du pratar ju ändå om självmord. Och du pratar ju ändå om liksom att du mår väldigt, väldigt dåligt och att du egentligen inte riktigt vet vad som händer just nu. Jonna, när du såg videon, jag förmodar att ni har ju såklart pratat bakom kulisserna, men vad känner du när du såg videon eller när Jocke uttrycker de här känslorna?
Alltså vi har pratat om det och jag har vetat om det, men jag visste inte att han skulle göra en video om det förrän han hade lagt ut den. För att han sa att han skulle åka och spela in, men han sa inte vad han skulle spela in, så jag trodde att det skulle vara någon bygga Lego-video. Och sen så kom han hem och mådde jättedåligt. Jag tänkte, men nu är det väl att det är något bråk eller någonting som man inte vill prata om, att någon har gjort någon video om honom eller någonting. Och jag hänger inte så mycket på YouTube, så jag hade inte sett den videon. Men sen förstod jag att den hade kommit ut och då tittade jag på den. Och jag har ju som sagt vetat om det, men det blir ändå typ... Ja, men som du säger, att även om man vet att han mår dåligt, att se honom berätta allt det här berör så jävla mycket mer. Och det känns... Jag vet inte, en liten del av mig kände mig väldigt hjälplös, för att han är min man. Alltså jag vill ju ta hand om honom. Och också så blev jag typ arg på mänskligheten, för att det är inte han själv som har valt att må så här.
Jag var ju faktiskt här när Jocke skulle åka och spela in den här videon. Och han sa ju till både dig och mig då att han skulle åka och spela in den här Lego-byggar-videon. Han skulle bygga en Bugatti, alltså en sportbil. Och gick liksom till och med den här lådan och liksom åkte iväg. Men Jocke, vad kände du när du kom fram till då Active Productions som klipper era YouTube-videos? Var tanken att du skulle spela in Lego med Lego-videon, men du kom på andra tankar där? Eller var det bara för att du inte orkade prata med mig och Jonna om det när du åkte, så att du låtsades att du skulle göra en annan video?
Ja, jag hade väl redan bestämt med Rasmus att jag skulle göra den här videon, men jag hade inte sagt till Rasmus heller vad det var för video, utan jag hade sagt att det var en personlig video om varför vi inte längre var personliga på YouTube. Och den här Lego-satsen som jag tog med mig hade jag inte tänkt att göra den dagen, utan jag tänkte att det var smidigt att lämna den där så att den fanns på plats. Och självklart så att jag slapp att prata om vad jag skulle göra för video, för att jag tror inte att jag hade kunnat göra den videon om jag hade pratat med någon innan angående innehållet i den. Då tror jag att jag hade flytt från ämnet, och då hade förmodligen inte den videon blivit av den dagen.
Men du går ju och bär väldigt mycket inom dig, som du då säger i videon att du inte ens orkar eller vill ta upp med liksom dina nära vänner. Vad är det du känner skulle hända om du gör det? För jag menar, även om du kanske inte vill vara det offentligt, att man vill visa sig svag offentlig, även om man inte är svag för att man mår dåligt naturligtvis, men varför känner du att du inte kan prata med dina vänner om det?
Jag har aldrig varit den personen som pratar om hur jag mår, utan jag tror att Jonna vet att jag snarare är den personen som folk pratar med om hur de mår. Jag har alltid varit den som mer lyssnar än den som öppnar mig. Och det har väl varit väldigt signifikt genom de här åren att privat så pratar jag aldrig om hur jag mår eller mina problem, utan jag tycker det är jobbigt att belasta människor. Och nej, det är jobbigt. Jag tycker, nu när ni sitter här, så det är jobbigt att prata om.
Men där är ju ni två ganska lika då ju. För Jonna, du vill ju heller inte ta upp dina saker och liksom belasta andra, så som du säger, med dina problem eller att du måste göra någonting, utan du brukar vara den som tar på dig att liksom vara alla andra till lags. Och då är du lite likadan då, Jocke, fast det kanske har mer med känslor att göra. För du är ju väldigt rak när du vill ha någonting gjort. Då lägger du ju de uppgifterna på de som fixar det. Men just känslomässigt är du ju inte så öppen egentligen.
Nej, jag är ju väldigt, om man jämför min offentliga profil och min privata profil, så skiljer det väldigt mycket. Privat så är jag en ganska blyg och tillbakadragen människa. Men i arbetet så är jag väldigt driven och framåt. Så det skiljer sig otroligt mycket. Och inte bara det offentliga, utan arbetsmässigt överlag, även om det inte är offentligt, så är jag väldigt driven, vågar ta för mig, ser till att saker händer. Medan jag privat är väldigt tystlåten, tillbakadragen, blyg, försiktig. Väldigt lugn, snäll kille.
Men nu känner du ändå att det är liksom bägaren har runnit över. Jo. Eftersom du kände att jag måste göra den här videon för jag orkar inte gå och bära på de här känslorna själv längre. Hur känns det nu när du la upp videon och jag förmodar att du fick väldigt mycket respons? Berätta om responsen.
Jag har inte läst så mycket av responsen faktiskt, för jag har inte tittat på videon själv. Utan när jag hade spelat in videon, då sa jag bara till Rasmus att jag kommer inte att orka kolla igenom redigeringen. Jag kommer inte heller sitta med, utan jag litar på er att ni gör mina ord rättvisa. Och när ni känner att ni är nöjda med redigeringen så är det bara att ni laddar upp den. Så jag tror att Rasmus Oliver som var på Active och jobbade med videon förstod att det här är någonting som jag mår väldigt dåligt av. Och jag tror även att båda två blev ganska berörda när de redigerade videon. För det blev ju första gången som de fick höra det här också. Och när videon kom ut, jag märkte ju direkt när den kom ut i och med att jag döste in massa meddelanden. Men det blev jobbigare. Jag mådde betydligt sämre efter videon var släppt. Vilket är ju för sig ganska logiskt i och med att jag rotar och gräver i någonting som är jobbigt. Och för första gången att bjuda in människor till och ta del av det. Så det var ganska väntat att jag skulle må ännu sämre. Men jag hoppas väl att när det lägger sig att jag kan ta första steget till att istället må bättre. Jag tror att det bara är en period nu efter videon är färsk och såren är öppna som det kommer göra ondare.
Men själva idén med videon var på något sätt att jag klarar inte att ha de här känslorna inom mig själv. Var det ett litet skrik på hjälp?
Ja, absolut. Och jag känner mig väldigt ensam i det hela. För att, inte för att gammal media är mina vänner på det sättet, men det som händer på YouTube är så pass isolerat att omvärlden inte vet om. Till exempel Patrik som är min manager, han hade ett möte med en hög chef på Discovery och bara ville förklara läget angående, för det var en incident för 2 veckor sedan när någon som vanligt använde mitt namn för att försöka skapa en egen karriär. Och det var ganska grova och elaka på både mig och min familj. Men när Patrik pratade med den här chefen på Discovery, han hade inte sett någonting om det här. Och även Stefan som jobbar med mig med press och sånt. Media hade inte tagit del av det som hade hänt. Och mina följare, de är inte intresserade av den här typen av kanaler överhuvudtaget. De hänger inte på de här kanalerna. Så jag blir helt ensam i det för att min målgrupp, de tittar inte på sån här skit rent ut sagt. Och då blir ju jag utsatt ensam utan att någon ser eller hör. För mina följare som inte tar del av det här, då har ju ingenting hänt. Medan för mig så gör det jätteont. För att jag blir ensam med 50 000 unga pojkar i väldigt ung ålder som tar efter det här beteendet som sker i videos. Ser de en vuxen man på YouTube kalla 14-åringar för hora eller att ge sig på unga barn och påstå att de ska bli porrstjärna i framtiden precis som sin mamma. Och den här personen gav sig även på en kvinna som miste livet med väldigt grova ord och kallade henne för hora och att det var kreddigt den incidenten som hände kring henne. Och då är det ju självklart att de här unga killarna normaliserar det beteendet och tar efter. Och det gör att det öser in meddelanden med pedofiliskt innehåll mot min dotter. Och jag tror att jag aldrig kommer kunna lära mig att hantera det. Aldrig någonsin. Det går inte att hantera det.
Kan man säga att när, precis som vi har pratat tidigare om i podden, att när de här, vad kan man säga? de här unga killarna ser dem som någon slags idoler eller gurus eller vad fan man nu kallar dem. När de kommer och rättfärdigar ett sånt beteende så blir det ju nästan lite som det har hänt i USA med Trump. När Trump går ut och säger att liksom, säger nedsättande saker om färgade människor eller någonting, då ökar ju rasismen för att det är liksom så här godtagbart av någon som anses ha en hög status.
Precis.
Och det blir lite samma sak här när någon då känd går ut på YouTube och liksom säger de här sakerna, så tycker de här unga pojkarna att men han gör ju det, då kan väl jag också göra det. Så att då blir det liksom en stridström av hatmeddelanden rakt in i din inkorg helt enkelt. Jonna, hur är det att leva med Jocke när han mår så här?
Jag känner igen mig i det här som Jocke pratar om, att det inte når ut till så många mer än honom typ, och de här unga pojkarna som följer strömmen. För att det når ju inte ut till mig heller. Så att jag går ju och är ganska ovetandes. Och det är ändå på gott och ont. På gott för att det hade stressat upp mig jättemycket. Och för att det hade påverkat vårt liv så himla mycket. Men på ont för att det handlar ju uppenbarligen om min man. Och det är någonting som jag egentligen borde ta del av då. Samtidigt som jag fattar att jag kanske inte kan göra någonting åt saken. Men jag vill ju finnas där för Jocke. Så jag vill ju gärna veta om det. Samtidigt som... jag vet inte vad jag hade kunnat göra. Alltså när han mår dåligt så vill jag bara rätta till allting. För att jag blir så jävla osäker när han mår dåligt. För att han är ju den personen som brukar styra upp allt. Som brukar liksom kunna hitta lösningar på allting. Så när han mår dåligt då blir jag så himla orolig och bara okej, vad fan kommer det hända nu? Och sen blir jag också att jag vet inte riktigt vad jag kan göra. Så jag vet inte om jag ska sitta bredvid honom och hålla om honom och klappa på honom. Eller om han ska vara i fred. Eller om jag ska gå dit med barnen. Eller om jag ska hålla barnen borta från honom. Så att han liksom inte får det här. Okej, det är massa barnskrik. Det är jobbigt med barnen. Nu blir jag jättestressad. Så att det blir väldigt så här oklart för mig vad jag ska göra och inte göra. Samtidigt som jag fattar. Jag kan inte gå fram till dem och bara. Hej, kan jag göra någonting? Om det kanske är just den frågan han verkligen inte vill ha.
Det som Jonna beskriver nu är ju en anledning till varför. Jag tycker det är jobbigt att berätta för Jonna att jag mår dåligt för att hon kan inte hantera det. Och det kan istället bli att blir ett bråk istället på grund av att... jag tror inte att hon vet hur hon ska vara och då försöker hon förställa sig. Och då istället så kan hon bli irriterad, det ökar en stress hos henne. Och där vi pratat ganska mycket om i podden att när Jonna blir stressad då tappar hon det lite. Och jag tror att min psykiska ohälsa gör henne väldigt stressad och leder till att hon blir på ett sätt hon absolut inte vill vara emot mig. Men att stressen leder henne dit. Så det har ju blivit så att jag försöker alltid inför henne må bra för att jag märker att hon tappar allting om jag mår dåligt.
Men känner du att det är en press hos dig? Att du måste förställa dig och låtsas må bra för att alla ska må bra?
Jag har väl inte tänkt så mycket på det faktiskt. Utan det har väl blivit så att... jag vet faktiskt inte.
Men kan inte det vara en del av allting då? Tänk om du hade, istället för att bära allting inom dig och det kommer ut som en sån här stor explosion. Tänk om du går liksom till Jonna och pyser ut lite... hela tiden. Förstår du vad jag menar? Så att inte det här trycket byggs upp. Hade inte det varit en bättre lösning?
Jo, kanske. Men hon blir ju samtidigt så orolig att det påverkar vårat vardagsliv och våran relation. Och då blir det ju att jag avväger att vardagen blir bättre för mig om jag inte pratar med henne om de sakerna.
Ja, men nu förutsätter ju du hur hon ska känna.
Jag vet ju hur historiken ser ut kring det. Att varje gång jag har mått dåligt så slutar det i ett stort bråk. Och det gör ju att jag mår ännu sämre. Så då blir det ju att jag kanske håller på de här sakerna hur jag mår. För att inte hamna i den situationen då dels jag mår sämre. Och dels även Jonna. Ja, alltså det är väl en fråga till Jonna mer.
Precis, jag tänkte precis komma till det. Vad känner du när han säger så? Att han inte riktigt så här jag orkar eller vågar inte riktigt ta upp det, för att om jag berättar hur jag mår så kanske det slutar i bråk. Känner du igen dig i det? Eller tycker du att det är taget ur luften?
Nej, jag känner igen mig där. Och jag förstår honom. Och det är alltså... Jag förstår honom i det han säger. Och det är så som han säger. För att jag vet inte hur jag ska bete mig. Utan det enda jag vill är att kunna lösa problemet. Men jag vet inte hur jag ska lösa problemet. Och då blir jag jättestressad för att... Min man som jag älskar över allt annat mår skitdåligt och jag kan inte... Men det har väl med mina kontrollbehov att göra. Att jag vill vara alla till lags hela tiden. Jag kan ofta svara det. Men då känner jag mig så jävla hjälplös, för att det enda jag vill är att han ska må bra. Och det är liksom det enda jag jobbar för varje dag. Att min familj och alla runt omkring mig ska må bra. Och när någon inte gör det, då får jag ju panik.
Men vad är det som gör att det resulterar i ett bråk då?
Hon stressar upp sig. Och när stressen tar över så blir hon irriterad.
Så ni bråkar egentligen inte om ditt mående, utan ni bråkar för att Jonna blir uppstressad och så bråkar ni om andra saker på grund av den stressen?
Jag blir på, när jag får reda på någonting som jag inte kan styra över så blir jag konstig. Jag kan inte påverka mitt mående och då blir jag, alltså jag tänker så himla mycket samtidigt som jag ska göra någonting och då kanske det blir pannkaka av det och då blir jag irriterad. Alltså det påverkar mig så himla mycket. Så det handlar inte om att han mår dåligt, utan det handlar om att jag har fått reda på någonting som jag inte kan styra över. Och då får jag panik.
Svinsvår situation då ju. För då hamnar ni ju i en situation där kommunikationen inte riktigt funkar. För att Jocke, du vågar inte ta upp saker. För att Jonna kan bli uppstressad av andra saker. Vilket resulterar i att ingen mår bra. Så vad är lösningen då?
Att folk slutar engagera sig i att få Jocke att må dåligt.
Perfekt.
Ja, men alltså och det är sånt där som kan irritera mig så mycket. Och det gör ju att när jag ser att Jocke blir så här påverkad. För han blir inte jättepåverkad av saker och ting. Men när han blir så här påverkad. Det gör ju att jag vill bara skriva världens längsta, äckligaste meddelande till någon. Men samtidigt så vill jag ju inte göra det. För jag vill inte vara en sån person. Men det är ju det enda jag vill göra. För att om någon har gjort någonting mot dina barn. Det enda du vill göra är att bara spy ut galla på folk liksom. Men man kan ju inte bara göra så.
Precis. Hur är det att liksom bara ta och ta och ta och bara ta skit hela tiden? För ni vet ju det. Att så fort ni skriver till de här barnen. Någonting som man egentligen vill skriva. Så blir det värsta grejen. Förmodligen.
Jag tror ju det är svårt att förändra situationen för att det är så djupt förankrat i YouTube. Det är som djungens lag. Alla vet att man får visningar av mitt namn. Och det gör ju att människor som kan gå över lik för ett kändisskap inte har något problem med att fasen, jag kanske inte tycker illa om Jocke egentligen, men vad tjänar jag mest på? Och gör en video där jag säger något schysst om honom. Eller en video där jag bara sitter och snackar skit i en halvtimme. Det säger sig självt. Och då direkt så får den personen de sämsta anhängarna som går. För att det är en målgrupp som rör sig runt. Till exempel, jag läste en kommentar på den här nya kanalen som engagerar sig i påhopp emot mig. Att vad skönt, nu vågar äntligen någon snacka om Jocke igen. Anis blev ju tråkig efter han slutade med det. Och då har de hittat en ny herde. För att Anis slår ju faktiskt igenom genom att kanske inte vara så där jätteschysst emot mig. Att det var ganska, emellan hans kritik, ganska grova påhopp. Något som Anis ångrar jättemycket idag. Och han har bett om ursäkt med fler gånger än jag kan räkna. Jag har godtagit ursäkten för länge sedan och hyser inget agg mot honom. Jag är jätteglad för var han är idag och att han drivs av sin egen talang. Idag så är det ju inte att prata om någon annan som ger han visningar, utan det är ju hans egen drivkraft, hans egen talang och att han är förbannat duktig på det han gör. Men samtidigt så vet alla på YouTube att Anis satte lite en prägel. Utan mitt namn så hade han förmodligen inte varit där han är idag, anser väldigt många. Att hans karriär i stort sett bygger på mitt namn. Jag kan tycka det är fel, för att jag anser att Anis är så full av talang att han hade slagit igenom någon annan gång. Att han är så pass driven och duktig att Även om han inte hade pratat om mig vid de här tillfällena så tror jag att han förr eller senare genom sin talang hade slagit igenom. Men det finns så många som, speciellt i en ung målgrupp, som inte håller med om det. Och den prägen har ju satt sig. Sedan så har det kommit väldigt många kanaler som kanske inte har blivit lika kända som Anis, men som har fått en extremt stor följarbas. Som består av samma följare som under flera år har rört sig runt där det finns det här innehållet. Som framförallt är riktat emot mig.
Finns det någon väg ut, om du förstår vad jag menar?
Det är väl att jag såg att Tom och Petter hade gjort ett inlägg som blev väldigt delat. Att man ska ha bank-ID för att ha sociala medier. Och där tror jag hade gjort att man inte riktigt hade vågat skriva de här sakerna. Då det är väldigt lätt att få tag i personen. Nu är det ju bara att göra ett nytt konto där det står att du har 0 följare och följer 0 personer. Sen kan du skriva egentligen vad du vill, skyddad bakom anonymitet och en vägg. Hade man gjort att sociala medier var som att göra ett bankkonto, att det behövdes ganska mycket uppgifter och att du behöver verifiera vem du är, så hade nog en stor del av de här problemen försvunnit. Sen är det svårt, YouTube har ju väldigt hårda regler. Men de reglerna kanske inte riktigt kommer till sin rätta i och med att YouTube är så stort. Jag tror att det varje minut laddas upp 4000 timmar material. Varje minut. Och YouTube har inget team som manuellt granskar innehållet. Utan det är en ganska lång process då du behöver ta kontakt med svenska supporten som behöver skicka det till USA. Så vi säger att det kommer en video nu som ägnar sig åt rena förtal och påhitt om mig för att få visningar. Då kommer det oavsett ta mig säkert 72 timmar att få ner den här videon. Och du kan ju tänka dig hur mycket det hinner spridas på de här 72 timmarna.
Ja, skadan är redan skedd efter att den publicerats.
Ja, precis. Så det finns inte riktigt något skyddsnät för oss kreatörer på YouTube, för det går inte snabbare än så. Det är ett enormt bolag, ett av världens största bolag.
Jonna, när du hör att Jocke pratar om självmord i videon, vad känner du då?
Jag blev väldigt ledsen. Alltså, jag vet att han har varit där tidigare och han har... Alltså, det är svårt att förstå att någon i sin närhet ens alltså tänker på det. För att det blir så himla... Jag vet inte, det blir känslomässigt och det blir... Jag tycker också att det är väldigt svårt att prata om. Men det blir väldigt jobbigt för att det blir att han har gjort så himla mycket för så himla många andra. Så jag tycker inte att han förtjänar någonting av det han går igenom överhuvudtaget. Och jag tycker att det är hemskt att andra ens kan få någon att må så dåligt och alltså de det är ju bara för att de tycker att det är kul. Så därför tycker jag att det är helt, nej jag vet inte, det är helt absurt att någon ens ska må så dåligt på grund av någon annan. Det är en annan sak om man själv gör någonting som man mår dåligt av, som till exempel förr var Jocke, ja men han la sig väl lite själv i skiten och han, om man sätter sig där själv och må dåligt för sin egen handling, så är det ju en sak, även om det kanske inte är rätt heller. Men nu har han ju varit så himla mycket bättre. Han har gjort så himla mycket för allt och alla. Han borde må bra. Men ändå så känns det som att hur mycket han än gör för sin familj, hur mycket han än gör för sig själv, hur mycket han än kämpar sig uppåt, så är det alltid någon eller några som ska dra ner honom. Och det stör ihjäl mig alltså.
Det som är jobbigt med självmord är ju att jag har läst väldigt mycket om det och vad jag förstår utifrån det jag läst är att det sker under, det är ingenting du går och funderar länge på, utan oftast så är det en känsla som tar så överhand att du genomför det här utan att egentligen du kanske vill det, för att känslan är för stark. Och det har lite skrämt mig att tänk om jag får den här känslan som jag inte kan styra över, som är så stark att jag inte ser den familj jag har, det jobbet jag har och de vännerna jag har. Det är där min rädsla ligger, och att jag sett så många som har en familj, som har barn, som älskar sina barn över allting annat, som ändå har tagit självmord. Och då förstår jag att det finns en viss sanning i de psykologiska uttalanden jag läst angående just självmord, att det sker när bara känslan tar över. Och det är läskigt, det är jätteläskigt.
Men Jocke, du har ju ändå aktivt sökt upp information om självmord. Berätta varför du har gjort det.
Det är väl för att se om man ligger i riskzonen, för det skrämmer mig. Det är väldigt läskigt. Och jag överlag, ska tilläggas, läser väldigt mycket om saker jag genomgår eller upplever, oavsett vad det är. När vi var inblandade i rättsliga saker så läste jag extremt mycket juridik. Om jag känner mig sjuk på något sätt så läser jag väldigt mycket om sjukdomar. Så oavsett vad den är så tar jag del av väldigt mycket information. Och där tror jag Jonna kan instämma. Jag är väl lite en bokmal på det sättet. Bara att jag kanske läser via internet och kan ägna timmar åt att plöja igenom material och lära mig saker och få en insikt om det.
Men när du tänker på liksom självmord, ger det liksom en, som ett skydd att läsa på om det, om du förstår vad jag menar, eller känner du liksom att det är närmare, det är så svårt att prata om ju liksom, men förstår du vad jag menar?
Jag förstår vad du menar. Det är väl för att jag vill känna igen varningssignalerna, för att jag kan skrika på hjälp om jag skulle känna igen dem. För att jag vill ju inte ta självmord. Det är ju en viss skillnad där om jag skulle gå i tankarna och förbereda mig för det. Och känna att nej, jag vill fan inte leva. Men det är inte så, utan jag vill leva och jag vill må bra. Och därför vill jag känna igen ifall jag börjar märka att jag uppvisar ett beteende där jag inte känner igen mig själv. Och att det kommer känslor som jag inte kan styra över. Jag jobbar ju väldigt mycket med att vara logisk emot mina känslor. Så jag är ju väl medveten och kommit ganska långt i processen med min psykiska ohälsa. Jag vet varför jag mår så här. Jag har nu accepterat att jag mår så här. Och för mig är det ju snarare än att hitta en utväg att ta livet av sig, så är ju snarare min utväg att lära mig mer om mig själv. Och att ta ett steg i taget emot att må bra igen. Men just de där texterna har skrämt livet ur mig, att det inte är en långvarig tanke utan att det sker i att en känsla tar över dig själv. Det vill säga att du blir lokal som Jonna. Att du inte kan se morgondagen, du ser inte gårdagen och du ser inte allt fint du har runt dig. För att det sker bara... Nej, det är skitläskigt alltså.
Och för att folk ska förstå då vad... Men främst du då, Jocke, genomlider varje dag. Skulle du kunna läsa upp några av de meddelanden du får? Eller är det för jobbigt?
Jag kan väl läsa ett meddelande som jag faktiskt postade på min Instagram, så att folk kan förstå lite vad det är jag får. Och det här är ju bara ett av hundratals meddelanden varje vecka som är oftast inriktade mot Luna Bell. Och det står så här: jag ska slå Luna Bell tills hon blöder. Jag ska onanera henne så hårt att hon skriker efter pappa. Och jag ska dra ut hennes tarm genom rövhålet. Och kasta pant på Luna Bell tills hon skriker mamma hjälp. Fuck you. Och det är ju en väldigt ung människa som skriver. Dels för att jag förstår inte riktigt relevansen genom att personen ska slå Luna Bell tills den blöder och sen kasta pant på henne. Det känns som att det är en väldigt ung människa som skriver, eller en äldre människa med en ganska grov psykisk störning. Och det är ju mycket innehållet i det jag får. Och är det inte den typen av meddelanden så är det en väldigt stor mängd som är riktad emot att Ska ni spela in porrfilm med Luna Bella också, eller? Eller att de skriver att de sitter och runkar åt hennes bilder. Alltså sånt där jävla äckelpäckel, vidrigheter.
Men när du får ett sånt meddelande, kontaktar man polisen?
Nej, det är kört. Alltså, de har för mycket att göra. Vi har lärt oss det här. Vi skulle kunna anmäla tiotusentals saker som faktiskt är actual brott. Men det hjälper inte. Och jag är inte arg på polisen, utan det är systemet. De har inga resurser till att utreda de här sakerna. Det är omöjligt. Gör jag en anmälan så kommer det ta mig flera timmar. Få vänta i kö, göra anmälan och sen läggs det ner 2 dagar senare. För att de har inte juristik för det första att få ut informationen från Instagram. Om jag mördar någon och det finns konversationer som kan styrka det på Instagram, då, när det handlar om den typen av brott, då kommer Instagram att lämna ut uppgifterna. Men för brott som inte leder till flera års fängelse så kommer de inte lämna ut de uppgifterna.
Så man kan säga att sociala medier är egentligen helt laglöst?
Som det ser ut nu, ja.
Vad känner du, Jonna? För du brukar ju inte ta del av det. Det är ju någonting som Jocke försöker skydda dig ifrån. Får du också sådana meddelanden, eller hur ser din inkorg ut?
Alltså jag får sånt också, men jag raderar ju snabbare än jag ens hinner läsa det. Och ibland så ångrar jag det, för att du har ju liksom raderat material som jag kanske borde sparat egentligen och använt till anmälningar och så vidare. Men det är för tungt att läsa det. Och jag förstår att Jocke inte orkar att läsa det, men att det liksom inte går att inte göra det. Och jag fattar också att han blir väldigt upprörd, för att det är väldigt hemskt. Och det är väldigt många som bara, men sluta lägga upp bilder på era barn då, eller sluta liksom ha med dem. Men det här har ju, alltså vi visar ju dem mindre nu än vad vi någonsin har gjort, men ändå så har det ökat.
Jonna har helt rätt, det har ingenting med exponeringen att göra, så jag kan bli irriterad när de självutnämnda experterna som bara, ja, men det är för att ni exponerar era barn, gjorde ni inte det så skulle det inte hända. Och någonting som gör mig så förbannad är människor som pratar utan att ha kunskap om ämnet, som förmodligen inte ens vet om de här kanalerna och hur det ser ut, strukturen på YouTube och vilka unga personer har som förebilder. Och hade inte de här unga personerna haft de här personerna som förebilder, och hade inte de här så kallade förebilderna som de här unga personerna har gjort de här uttalandena, så hade inte min inkorg sett ut så här. Och många kanske också anser, ja men kolla inte din inkorg, ja men då hittar de mig på ett annat sätt. Det blir en sport för dem. Når de inte där, okej, då kör de på tills de når mig. För att de ser belöningen i slutändan av att ha nått mig. Att det ger visningar, det ger exponering. Och det som är tragiskt är att de som följer är säkert unga killar som mår också ganska dåligt. Som gör saker i extrem affekt för att de känner att okej, nu får jag vara med i en grupp här. Och den här gruppen ägnar sig åt mobbing och pedofiliska påhopp. Men många människor anser att okej, jag är hellre med i den här grupperingen än att vara ensam. Att få känna någon slags tillhörighet på internet.
Ja, men det är så många extremgrupperingar fungerar. Jag menar, det är inte säkert alla som är nazister, vill vara nazister, men de har liksom ingen annan samhörighet. Liksom.
Det kan ju vara så att de har det väldigt svårt hemma, att de kanske blir mobbade i skolan och att det är då på internet som de syns och är någon helt annan än vad de är i verkligheten. Och det tycker jag är så jävla synd att det ska behöva vara så, och att det också kan få någon annan att må dåligt. Men att det kan vara så att det kanske är så att ens mamma och pappa kanske inte behandlar personer rätt liksom, så att det blir att de vill ju synas och höras på ett sätt, men att de gör det på helt fel sätt.
Jag tycker det är jätteallvarligt i och med att de här unga killarna är de som får ta konsekvensen, men den personen som sitter och sänder ut budskapet och sätter så många unga människor i skiten kommer undan. Och idag så finns det kanaler som slår igenom på YouTube genom att jag var inne lite på det i en annan podd vi hade. Att man letar upp sjuka människor som vågar göra sjuka uttalanden och sen skyddar sig bakom att nej, men jag intervjuade bara den personen. Jag står inte bakom åsikterna. Jo, det gör du ju indirekt, för att din intervju handlar inte om att kritisera eller gå till djupet varför den här människan gör uttalandena. Nej, du sitter och flinar och skrattar och låter personen tala fritt.
Men är det inte så att om det är en själv som har lagt upp det och man tjänar pengar på det, så har man ett visst ansvar?
Jo, jag tycker det. Det är helt sinnessjukt att den här kanalen jag pratar om profiterar, alltså tjänar pengar på att sätta kvinnoförnedrande personer framför kameran som gör påhopp emot barn och unga kvinnor och sedan lägger in massor annonser. För jag har aldrig sett en kanal ha så mycket annonser på sina videos. Verkligen mosar in för att tjäna så mycket pengar. Och sen gömmer sig bakom att nu kommer Jocke försöka ta ner den här videon. Det är censur på internet. Och sen har i videon en, låter också personen ha en tävling. Och vet du vad den tävlingen går ut på? Man får vara med i tävlingen, men reglerna är att man måste avfölja våran kanal. Förstår du hur jävla tappat och sjukt det är? Och då vinner man alltså en tavla från Pablo Escobar som förmodligen inte ens existerar. Eller en Bentley för 1,7 miljoner som är rena scammen. Det är ingen som kommer få den där Bentleyn. Det är ingen som kommer få några swish. Det är ingen som kommer få en fucking jävla tavla.
Men också hur, alltså på riktigt, förlåt att jag skrattar åt det, men jag tycker att det är, alltså det är så sjukt när man, då har man ju verkligen ingen content själv om allting spelar roll vad någon annan gör, eller att, här ska du vinna någonting. Du behöver inte göra det här och det här för att jag är nice, utan du måste avfölja det här för att det är mitt största hot. Jag tycker att det säger så jävla mycket om personen själv.
Ja, vi förlorade, jag sa ingenting till det, jag tror vi förlorade 3000 prenumeranter. Vilket är skittråkigt. När
men,
vi...
å andra sidan så är jag glad att de då lämnade. Ja. För att då är det ju uppenbarligen folk som följer dem. Och sådana följare vill jag inte ha. Så då gjorde de faktiskt på riktigt oss en tjänst.
Ja,
jag tycker.
Men det är också tråkigt när vi har kämpat. Vi är extremt nära att komma 1 miljon prenumeranter på YouTube. Och vi blir den andra kanalen i svensk historia. Att vara en svensktalande kanal som kommer över 1 miljon. Och Therese Lindgren är den enda som just nu har kommit över det. Och all cred till henne för det.
Mm.
Och därför blir det så här extra tråkigt att jag känner ingenting av att nå miljonen. För att jag är bara rädd för det. För samma sekund vi kommer komma över miljonen.
Fattar du hur många som kommer ha lives då och bara okej, nu gör vi alla det här. Och sen sitta med den här räknaren, du vet.
För att skämma ut mig och Jonna. För att vi går ut med, vi har gått över 1 miljon. Vi är jättestolta, vi är jätteglada, liksom nästan snart 10 års arbete på YouTube för att komma upp i den här siffran. Men jag vet att folk kommer sitta och göra live som Jonna säger och be människor att avfölja oss. Och avfölja medvetet bara för att vara elaka mot oss. Så att jag, Stefan som jobbar, som jag tidigare sa, med press med oss, han sa att vi måste göra världens grej då. Jag bara glömde. Jag kommer vänta flera veckor och nämna att tills jag är så pass långt över miljonen att det där inte fungerar.
Grejen är ju att det, som sagt, det är ju så jävla tragiskt att någon ska behöva göra så. För att det jag ser är en bra YouTube-kanal är någon som gör innehåll om sig själv, om det den brinner för och att det är det som handlar om. Inte att någon sitter och pratar om någon annan eller att man ska avfölja någon annan för att dittan och dattan. Varför kan folk inte jobba som vi gör? Alltså jobba röven av sig, göra vårt eget content som vi tycker är kul, som andra uppenbarligen uppskattar också. Och sen liksom vara glad, för vi grät inte när Therese Lindgren kom över miljonen. Vi bara, fy fan vilken jävla powerwoman, så jävla grymt. Varför är man inte så med sina kollegor istället?
Men det här är ju ett nytt sätt att bli känd, för att det krävs mer idag. Det finns, om vi jämför när du och jag blev offentliga, vi kunde räkna till alla stora YouTubers. Det fanns bara en viss mängd. Idag finns det oändligt med influencers och det är betydligt mycket svårare att sticka ut och komma igenom att bli offentlig idag och få en stor kanal. Till exempel den här kanalen som jag var inne på tidigare, den personen syns ju typ inte ens längre själv. Utan han sätter bara andra människor framför kameran. I en video så tar han in en annan person som gör intervjun. Men han lägger den bara på sin kanal för att tjäna pengar.
Men hur kan man då tycka att man är värd att ens ha prenumeranter då? Om man inte ens gör någonting själv, tänker jag. Alltså hur jävla okreativ kan man vara?
Ja, alltså det är ju helt brist på talang.
Ja, och då känner jag att har du en talang, då kan du jobba med den. Men det här ingår kanske inte i talang och det kanske är därför det inte går så bra typ.
Men jag känner att något väcktes ändå inom mig. Antingen så låter jag de här människorna göra mig mer och mer illa så att jag mår ännu sämre. Eller så går jag igenom den här stora vågen som kommer emot mig. Jag kontaktar YouTube om och igen. Jag kontaktar alla annonsörer som syns i den här personens videos och frågar: hej, vill ni vara med i ett klipp? Lyssna på det här. Så här säger den här personen om en 14-årig tjej här. Och få bort profiteringen på hans kanal så att han inte tjänar pengar. Kontakta YouTube och säga: hej, det här innehåller det här. Ska det här verkligen synas på trending? De plockar bort honom där. Absolut, den här personen kommer gå till alla angrepp som det bara går emot mig. Men det kanske slutar sen. Det kanske slutar när de här unga killarna ser att okej, den här personen försvann. Då kanske nästa person som vill göra en karriär på mitt namn ändå tänker att oj, de här försvann innan. Och där de här gör, de här personerna, och går ut: Jocke har så mycket makt över YouTube. Nej, det handlar om att du bryter emot YouTubes guidelines. Det handlar om att du har skrivit på när du gör en YouTube-kanal. Okej, jag ska följa de här reglerna. Och följer man inte de reglerna, då blir man avstängd. Man får sina videos borttagna. För det är en stor skillnad mellan yttrandefrihet och ett kränkande och mobbingbeteende. Det är två helt olika saker. Det är inte okej att göra hets mot folkgrupp. Det kallas inte yttrandefrihet.
Precis, det är skillnad det som du har gjort. Du har ju inte själv stängt ner en video. Du har ju bara påkallat YouTubes uppmärksamhet att här försiggår någonting som inte är okej. Sen är det ju de som tar beslutet att stänga ner den eller inte.
Ja, ja. Jag kommer gå hela vägen nu för att jag känner att jag kan inte må sämre. Och då är det bättre att jag tar den där tsunamivågen som kommer när de här personerna blir avstängda. Då får de ge sig på mig på alla sätt. Och vi har en incident som hände för några veckor sedan då den här personen fick ett klipp avstängt. Och då får jag alltså ett samtal en lördagkväll. Och Jonna ligger uppe och ni kollar på Masked Singer eller något, va?
Mm.
Och då är det en person som berättar vilka bilar som står utanför här och att jag kommer dö. Personen ska skjuta mig och diverse saker. Och Jonna blir ju livrädd och undrar vad är det som händer. Och det säger ju ganska mycket att okej, du får ett klipp avstängt på YouTube. Du och en grupp människor ringer upp personen i fråga och hotar den till livet. Det säger ganska mycket om hur det har spårat på plattformen och hur det här sker utan att varken gammal media vet om det eller våra egna följare.
Precis, för det blir ju som en bubbla då där du liksom är i centrum och upplever alla de här känslorna, fast går man utanför den bubblan bara egentligen till Jonna, så märker inte hon av det. Och eftersom du stänger in det inom dig och inte vill dela med dig av det, så går ju du runt helt själv i det där. Och det måste ju vara svinpissigt.
Ja, och det finns ingen utväg. Okej, antingen så tittar jag åt andra hållet, låter folk göra videos där man gör förtal om mig, hittar på saker jag inte har gjort och snackar skit om mig. Vilket gör att jag mår dåligt, får meddelanden om våran dotter, om min familj. Eller så försöker jag stänga ner klippen. Men då blir jag hotad i verkliga livet. Då får jag samtal till min mobil. Folk kanske kommer hem till oss. Vilka snygga val liksom. Jag tror att den här videon jag gjorde kommer att väcka en viss debatt och har redan gjort det. Jag fick ju i min inkorg och så att Bianca Ingrosso hade delat och taggat mig i den här videon. Och jag ser även att hon nu har tagit stafettpinnen och öppnat upp som ämnet. Framförallt hur mycket vi influencers ska behöva ta i skit. För det är inte bara jag som mår dåligt. Bianca har ju flera gånger brytit ihop på sociala medier för att hatet är så enormt. Jag vet flera andra kvinnliga kollegor som också mår skit av det här hatet. Så jag tror att vi kommer inom kort börja närma sig att det kommer bli en stor debatt om det här. Och jag tror också att det kommer bli en förändring.
Therese Lindgren har väl också blivit utsatt i sitt eget hem och att folk har varit och bankat på dörren och liksom hållit på. Men tror du att den gemensamma synen eller en ganska stor samsyn ute i samhället är ju liksom att sådär, de får skylla sig lite själv?
Det är ju människor som inte är insatta, det är de här personerna som pratar utan kunskap. Och har man ingen kunskap, ett tips från mig, håll käften. För att du gör bara skada när du sitter och yttrar dig om saker du inte har någon aning om.
Precis, och det känns ju som att det är kanske folk som inte riktigt vet hur sociala medier funkar. Man kanske är lite avundsjuk på det som man ser i sociala medier, att de här influenserna har mycket pengar och fina bilar och sådär. Och så själv går man runt på ett vanligt jobb och bara sådär, de får ju skylla sig själv. De lägger ju ut hela sina liv.
Ja, eller? Alltså det är så jävla idiotiskt. Och just det där så jag att Bianca pratade om. Att hon inte kan få prata om att hon mår dåligt för att det finns andra yrken som är mer utsatta. Men det som Bianca förklarade, att jag jämför inte. Det är ni som sitter och jämför. Jag berättar utifrån mig själv. Jag sitter inte och jämför om en sjuksyrra har det värre än vad jag har. Och har det värre utsatthet. Utan jag pratar om hur jag mår. Hur jag blir utsatt. För det är ju som hon säger, det är ju följarna som jämför. Inte hon. Hon har ju aldrig någonsin jämför sig att hon skulle ha det värre. Utan hon pratar ju utifrån sig själv.
Det är alltid någon som kommer ha det värre. Om jag har en 10 och tycker att jag har lite pengar, så kommer det alltid vara någon som inte har några pengar alls. Men man måste ju ändå få ha sina egna känslor. Det är, om jag gråter för att det tar slut mellan mig och Jocke, då kanske det är någon som aldrig har haft en pojkvän istället. Alltså jag menar, så det är ju någonting, man kan inte jämföra så som Jocke och Bianca säger, att det blir ju, det blir helt sjukt. Då skulle man ju få gå och vara känslolös, och det skulle ju bara vara en person i hela världen som skulle få må dåligt.
Den som har det sämst.
Ja, exakt.
Alla andra får bara vara glada att de inte har det lika illa.
Ja, och då är det förmodligen någon som har levt tidigare som har haft det ännu sämre. Så att det går ju liksom inte runt.
Och det sänder ju ut en signal när de skriver så här till Bianca, att okej, har man pengar, då är man lycklig. Men det är ju inte riktigt så. För när du lägger ifrån dig telefonen och går och lägger dig på kvällen, då är du ensam med dina känslor, och då spelar det ingen roll vad det står på ditt bankkonto eller om det står en fin bil på uppfarten. Då är du ensam i sängen när du släcker lampan med dina egna tankar.
Precis. Och då borde alla de som utsätter folk för hat bara förhoppningsvis må så jävla dåligt.
Jag tror inte att de gör det. Nej. För att de fullföljer inte själva ledet och ser vad det skapar. Jag tror att någon gång kommer någon att ta livet av sig, och då kommer det bli en jävla debatt.
Menar du någon stor influencer?
Ja, fortsätter det så här. För att bara om man jämför 3 år tillbaka så mådde folk bättre på sociala medier. Det blir bara sämre och sämre, och corona har gjort att det blir ännu sämre. För att folk är bittra, instängda, lever mer på sociala medier då man inte kan komma ut i verkliga livet och göra saker. Och det blir mer hat. Och jag hoppas inte. För ingen ska behöva ta livet av sig på grund av näthat. Aldrig någonsin. Och jag hoppas inte vi kommer till den situationen. Men som det ser ut just nu så är jag rädd för att det är där det kommer sluta om människor inte börjar tänka till.
Vad tror du, Jana?
Ja, nej, alltså jag förstår verkligen också. Och det är det som är så himla hemskt. Att det är ju, vi pratar väldigt mycket om unga pojkar som följer folk på, ja, men på till exempel YouTube. Men om vi går över till exempel Facebook, så är det ju alltså medelålders män och kvinnor som är de som hatar mest. Och det är,
fast på ett annat sätt, ja. Inte så här rent och skärt pedofiliskt hat mot våran dotter, utan pratar utifrån okunskap.
Ja, och då kan det till exempel vara, alltså jag vet inte hur många gånger jag har försvarat folk som jag inte ens känner, för att jag blir så jävla provocerad. Som till exempel, det har varit ett x antal gånger det har till exempel kommit upp tidningsartiklar om, ja, men familjen Wahlgren eller Bianca och så vidare och så vidare, där medelålders kvinnor och män skriver då att, ja, men man får skylla sig själv, och vem fan orkar med dem där och bla bla bla. Och då blir jag så här, men om jag inte gillar sport och det kommer upp en sportartikel, då scrollar jag vidare. varför måste man gå in där och bara spy galla på någon eller några? För mig känns det så jävla långt ifrån det. Jag kan inte relatera överhuvudtaget.
För att det är så jävla typiskt svenskt.
Ja, men det är så fult att det ska behöva vara så. För jag fattar inte varför. Ja, men som när Bianca köpte sin lägenhet. Folk bara, hur fan, varför köper hon det? Bla, bla, bla. Här sitter jag och tjänar det här. Man bara, men det är inte Biancas fel att du tjänar det. Alltså, det är för att du inte tar tummen ut ur röven och går till din chef och bara, vet du vad? Nu har jag jobbat här i 30 år. Jag är jävligt trött på det här. Kan jag få löneförhöjning? Alltså, det är väl för fan inte Biancas fel?
Nej, men det är ju människor som inte tar del av helheten utan en mikroskopisk del bildar sig en uppfattning och sen har en åsikt om det.
Ja, och sen som förmodligen har levt sitt liv på repeat i så pass många år men inte ens liksom vågat byta smör eller bröd eller någonting sånt för att det skulle vara en så stor förändring. Medan Bianca har jobbat röven av sig gånger, alltså miljoner. Och dessutom betalar förmodligen jävligt mycket mer i skatt. Så hon ger ju egentligen mer än vad den här personen gör. Men den gör ändå ingenting utan bara, åh fy fan, varför gör hon det här? Blablabla. Man bara, för att hon förtjänar det, hon har jobbat röven av sig. Det är inte så att hon har suttit och bara väntat och sen bara fått det här liksom på en guldsked.
Varför tror du att det är typiskt svensk, Jocke? Tror du inte att näthat finns på samma sätt i andra länder?
Jo, självklart, men det är verkligen det typiska svenska att ha en åsikt om allt och alla utan att egentligen ha någon minsta kunskap om ämnet. Den typiska medelålders svensken ser en artikel på internet, läser oftast inte ens artikeln utan enbart rubriken och bildar sig någon slags självutnämnd expertförmåga att ge ett utlåtande vad den här personen bör göra, vad den bör förändra och hur den är som person. Och det är någonting som verkligen har växt fram på just Facebook som Jonna beskriver. Människor som sitter och uttalar sig till höger och vänster och egentligen inte vet ett jävla skit.
Nej, för de brukar oftast skriva, först skriver de någonting hatiskt liksom, sen bara, jag tittar inte på den här skiten. Man bara, okej, nummer ett, varför engagerar du dig i att skriva någonting? Och nummer två, varför tror du veta någonting om du inte ens tittar på skiten?
Det är klart de har sett.
Ja, men alltså på riktigt, uppenbarligen så är det väl deras största fans. Alltså det är tragiskt alltså. Man får inte sticka ut i Sverige och det är det som är så jävla tråkigt att det är liksom, men det är väl därför du kör med jävla introna i podden hela tiden. För att man får inte sticka ut. Man får inte tjäna mer än någon annan. Man ska bara vara medel hela tiden. Man får inte ha lite lyxigare än någon annan. Jag käkade en ganska lyxig frukost häromdagen och bara, hur rik är du egentligen? Jag inte tror med sån här frukost. Man bara, va? Det är en macka.
Skrev de det?
Ja.
Men det som är så skönt med det du beskriver där med Facebook, det hatet kan jag ta. För vi säger att någon skriver något sånt där, då räcker det bara med att jag besvarar en kommentar, så ser alla på min Facebook att jag har besvarat den, och sedan så kommer alla gå in och skriva hur det egentligen ligger till och ifrågasätta varför den här vuxna människan skriver så här, vilket i nästan alla fall gör att den här personen tar bort kommentaren. Så då får man ju ett slut på cirkeln.
Mm.
Det läskiga är de här unga på YouTube där våra följare inte når överhuvudtaget eller vistas där. Det som du beskrev, Jonas, ett laglöst land där jag är ensam och alla andra är i en helt annan kontinent. Det är ju som du också, när folk ger sig på dig på Facebook, vuxna människor.
Mm.
Då har du en backup för att folk ser vad de här människorna gör.
Mm, exakt. Ja, det sker ju öppet då. Liksom.
Det sker öppet och inte i skuggan.
Precis, och då är det ju oftast folk som faktiskt har mer insikt i oss eller Bianca eller vem det nu är. Kan ju försvara bara, men det här du pratar om, det stämmer ju inte överhuvudtaget.
Plus att man på Facebook vanligtvis brukar ju ha sitt eget namn, sitt eget ansikte. Men exakt. Så fort man kommer till Instagram eller YouTube där man kan skapa ett fake-konto väldigt, väldigt enkelt, blir det ju lättare att vara anonym.
Ja, och då blir man grövre.
Ja, och det är i anonymiteten där ondskan föds.
Ja, jag tycker absolut att man ska skaffa bank-ID för att kunna liksom gå igenom allting. För att jag fattar inte varför man inte skulle göra det. Jag fattar inte på vilket sätt det skulle bli liksom sämre.
Jag tänkte att vi ska avsluta alldeles strax. Men till alla folk där ute som är oroliga för dig, Jocke. Även jag och Jonna naturligtvis, men alla som är nära dig och alla som lyssnar och sådär. Hur mår du nu och hur kan vi hjälpa dig och hur kan du hjälpa dig själv liksom härifrån och framåt?
Jag måste väl försöka prata om det, för när jag summerar det här avsnittet så har vi mer pratat om klimatet som händer på internet snarare än hur jag mår. Och det är ju väldigt signifikt att jag undviker den frågan. Och det är ju en process jag måste göra att kunna prata om hur jag mår utan att blanda in att bara prata om aspekterna runt varför jag mår som jag mår. Det är någonting jag får jobba med mig själv.
Behöver lite tid.
Ja, jag tror det. Och vi får göra ett avsnitt längre fram där vi ser om jag har kommit längre i den processen.
Men nu är så att säga katten ur lådan.
Ja, och den katten kommer att slåss rejält nu framöver. Jag kommer inte att tillåta att människor sätter mig på mig. Då får de här unga killarna leva i tron att jag är någon slags boss på YouTube som censurerar alla som har en åsikt.
Det känns sjukt att folk tror att du har den makten över YouTube när du själv typ knappt ens kan nå YouTube.
Ja, och varför de här unga personerna tror att jag ska stå ut med att bli mobbad, att bli förtalad, att ta skit för saker jag inte har gjort, att höra påhopp emot min dotter. Och när jag tar bort det så censurerar jag människor. Man bara, alltså, vad lever ni för verklighet, människor?
Mer också så här att...
Varför skulle jag ta det liksom?
Ja, alltså det är helt absurt att någon ens tror att det är okej att sitta så och sen bli arg för att du bara, men det där är inte okej att du pratar om mig så där. Och sen liksom skickar en liten notis.
Ja, eller att tro att du får ha en tävling på YouTube som går ut för att förstöra en annan kanal. Det strider ganska hårt emot guidelines när du skriver på avtalet för partnerskap med YouTube.
Så vill du bli omtyckt av YouTube och vill du tjäna pengar på din YouTube-kanal och få prenumeranter? Alltså, gör din egen sak. Prata
sprid
om dig själv.
Inte hat.
Nej,
kärlek istället.
Nej, använd din räckvidd till bra saker. Tänk, jag skulle ju kunna hämnas på den här kanalen som har gjort allt det här. Bara, Daniel, kan vi inte låta ut en bil för 500 000? Och tävlingen går ut på att den som får mest personer att avfölja den här personen, och när personen har tappat 90% av sina följare och tittare, då kommer någon att vinna den här bilen. Och sen skickar vi ut en 1000-lapp till 100 000 andra personer också. Hade den personen tyckt det var roligt, tror du?
Förmodligen inte. Fast ändå ja, för då hade den fått din uppmärksamhet.
Ja, fast jag tror inte att det är så roligt att få hela karriären kraschad. Och det handlar ju om att...
Då hade ju du också blivit världens monster. Hur fan kan Jocke
göra precis.
Så?
Även om du hade gjort exakt samma sak som de har gjort mot dig.
Ja, precis. Och det handlar ju också om att jag kan göra det här. Men vill jag göra det? Nej, för jag vill inte vara den människan.
Nej, och det är också den här maktförskjutningen som vi varit inne på. För även när barn och även vuxna skriver hemska saker till er, så fort ni gör det tillbaka, då börjar de ju skrika bara, se vad han gjorde! Och så lägger de ut det på sina konton, bara, se, Jocke skrev det här till mig.
Och sen när de censurerat det, de har skrivit det.
Fast du skrev ju det först. Du fick ju bara tillbaka kaka på det du gjorde. Men det är ju inte folk som...
Orsak och verkan. Vill du inte ha en verkan, gör ingen orsak till att det ska bli en verkan.
Precis.
Men beter bara. Alltså hur jävla svårt ska det vara på riktigt? Men jag fattar verkligen inte problematiken. För att för mig är det så jävla långt bort. För att vi lever inte för att förstöra någon annans liv. Utan medan alla andra gör det, så försöker vi förbättra allting som är runt oss istället. Så jag förstår inte hur svårt det ska vara.
Det är ju en typisk victim blaming. Det är ju så mycket victim blaming det går att bli. Du skriver bara, jag ska knulla din dotter. Och jag skriver någonting tillbaka. Och den personen gör sig till offer, men du ska ju vara en förebild. Hur kan du sända ut hat? Lägger ut det här på sina sociala medier. Det blir ju en victim blaming. Om du inte vill ha en reaktion på saker, skriv inte så till en person. Det är ungefär som att ge sig på kvinnan som försvarar sig för sitt liv för att den blir våldtagen. Och skyller på att bara kolla klösmärken jag fick. Hon är inte heller en så bra person. Ge det inte på en person så att personen behöver försvara sig. Om du inte vill ha en reaktion. Alltså det är så efterblivet. Och det är så typiskt den här unga målgruppen av killar att resonera så. Och jag tror inte att de förstår. Jag tror verkligen inte det.
Nej, jag tror att om man skulle ta in en sån ung grabb som det mestadels är och sätta honom i en stol och bara så där, och förklara för honom, då tror jag inte att han är genom ond och bara gjorde det för att vara ond, utan han gjorde det förmodligen för att få någon slags uppmärksamhet, vara en del av gänget, visa liksom så här, kolla vad jag kan göra liksom, förmodligen.
Ja, helt klart.
Hoppas man i alla fall att de flesta inte är genom onda. Okej, men hur mår du nu då?
Det har varit jobbigt. Men jag känner också att jag har smitit väldigt mycket till att diskutera sociala medier. Vilket säkert är en medveten undermedveten. Jag tror att det både sker medvetet men också undermedvetet för att skydda mig själv ifrån att prata om hur jag mår. Men nu har vi i alla fall pratat om orsaken, en del av orsaken till varför jag mår som jag mår. Även om avsnittet kanske inte handlar om så jättemycket hur jag mår.
Nej, och det är ju lite...
Ska du svara på hur du mår?
Problematik.
Jag mår ju inte bra. Det gör jag ju inte. Men jag har inte tagit itu med och sorterat hur jag mår för att kunna prata om det. Jag tror att det är en process jag måste göra. Det är en lång väg att gå, men jag är i alla fall villig att gå den.
Och vad behöver du av Jonna under den här processen?
Nu första delen av processen så behöver jag sortera allting i huvudet för att kunna prata om det. Jag tycker Jonna har varit jättebra emot mig. Den här gången har det inte blivit något storbråk, utan jag kom hem med blommor till henne igår och tackade för stödet jag fått från min familj. För det har varit ett jättefint stöd. Jag hade en jättebra helg. Vi var på Astrid Lindgrens värld. Jonas med familj var också med, så han vet ju om det. Så det är en bra början på en väldigt lång process att göra. Men som sagt var det en väldigt bra start. Nu ligger det hos mig. Nu har Jonna och omgivningen gjort vad de har kunnat. Nu måste jag som sagt bara sortera alla tankar så att jag kan prata om det. Och när man pratar om det kunna bearbeta det och hitta vägar ut ifrån den psykiska ohälsan. Det är väl nästa steg.
Och som vi har pratat om innan så kommer du inte ta professionell hjälp. Eller?
Nej. Jag vill försöka själv. Men jag kan också försäkra att skulle det bli sämre så hade jag tagit professionell hjälp. Men jag vill i alla fall försöka själv.
Bra. Och om du känner att du inte klarar det så får du skrika högt. Så ja, lovar jag att det kommer folk och hjälper dig. Eller hur, Jonna?
Mm. Och jag älskar dig, Pepe.
Och jag älskar dig.
Och jag älskar också dig.
Vad fint. Inget aggressivt avslut.
Nej, det behövs inte.
Nej. Fint. Nu har vi pratat om det. Och... jag tror att många där ute, även om de inte är kända och är i den här situationen att de blir utsatta av hat, så finns det ju väldigt många som lever med en mental ohälsa, såklart med ångest och djupa depressioner och sådär. Och till alla er där ute, så försök ta hjälp av släkt, vänner, partners, och har man ingen sån som man kan prata med, så försök att få hjälp av något proffs. För man ska inte vara ensam i de tankarna. Då tackar vi för oss.
Ja. Tack så mycket.
Och så hörs vi nästa avsnitt.
Det gör vi. Och tack så mycket för allt stöd, alla där ute. Även om jag just nu inte har varit i skick och kunna tacka er på rätt sätt och ge det tacket ni förtjänar, så ska ni veta att jag försöker ta del av det ni gör så mycket jag orkar, och jag är otroligt tacksam.